Det är alltid svårt att veta vem som ska börja, Daniel.
Välkommen till Elvilk och Kvist, avsnitt nummer 7.
Woho!
Specialavsnittet.
Är det? Specialavsnitt?
Ja, jag tänkte det.
Nu blev jag nervös, har jag missat något?
Jag tänkte att vi ska ha ett specialavsnitt idag.
Ja, det blir jättebra. Det är ju spännande.
Ja.
Jag bara hakar på helt enkelt.
Ja, jag tänkte så här nämligen.
Är inte alla våra avsnitt special?
Jo, det är lite så jag tänkte. Vi tänkte, alltså det här avsnittet kommer ju skilja sig väldigt mycket från det förra. Så det blir ju lite specialavsnitt om man jämför med det förra. Plus att om man säger så, så kan ju alla våra trogna lyssnare känna att oj, nu blir det något extra idag. Och bli lite glada så här i början av avsnittet.
Nu måste jag lyssna extra noga och inte slentrianmässigt när jag ska sova. Eller
precis
när jag åker från jobbet så här. Utan nu ska du sitta ner och lyssna ordentligt på vårt avsnitt.
Ja, ta anteckningar gärna.
Jättebra. Och för er som vi vet är lyssnare kommer vi skicka ut en skriftligt förhör.
Du gillar det där, enkäter och skriftliga förhör.
Ja, absolut.
Jag vill... Du skrämmer bort våra lyssnare flera varje gång. Ja. Nej, sen tänkte jag så här, om det är någon som lyssnar för första gången så är det ju extra kul att komma in när det är ett specialavsnitt, tänkte jag.
Fast det vet jag inte om jag håller med om, för att Om det är ett specialavsnitt som på en tv-serie eller radioprogram, så kan jag alltid tänka, vad är det jag missar i vanliga fall nu? Nu är det här lite udda, det här är inte vad jag... Så då vill man ju inte bli fängslad, och då kanske man blir besviken helt enkelt när man går tillbaka till de vanliga avsnitten.
Ja, det är sant. Men i värsta fall, om det inte blir ett specialavsnitt nu då, då kan vi väl klippa bort den här början.
För att vi skulle kunna säga så här, för dig som brukar lyssna på oss så är det ett specialavsnitt. För dig som är ny lyssnare så är det ett helt vanligt avsnitt.
Ja, yes! Vi är två män i våra bästa år som älskar Jesus och älskar våra familjer, älskar våra liv. Och lever väldigt spännande. Det är väl den intron de behöver. Jonathan är ungdomspastor i SOS Church Stockholm. Jag heter Daniel och är missionär och pastor i Kalifornien. En stad som heter Modesto.
Och du är några år äldre än mig.
Så att, ja.
har jag mycket att se fram emot nu? Alltså, eller räknas jag... Har jag mina år... Är jag mina bästa år nu? Fram tills jag blir som du?
Det är lite pinsamt nu, men hur många år äldre är jag? Jag kommer inte faktiskt ihåg, är jag 3 år äldre än dig eller?
Jag är född 85.
Ja, 3 år äldre än dig. Med andra ord så, ja men kära någon Jonathan, du vet ju ingenting än.
Nej,
nästa 3 åren, det är ju då allt händer.
Jag vet ingenting.
Nej, jag menar, det är ju när man fyller 30 som livet börjar. Så här är det. Jag tänker alltid så här, när jag var tonåring, då tänkte jag att jag hade koll på tillvaron. Och man tänkte att nu ska jag förändra världen. Sen blev man 20 och insåg att jag visste ju ingenting när jag var 20. Eller när jag var tonåring. Och nu har jag koll. Och så blir man en ung vuxen. Och tar väldigt många viktiga beslut och sånt där. Sen fyller man 30 och så tittar man tillbaka på den här 20-årsperioden och tänker, ja, tänk. Tänk hur jag resonerade.
Du visste ingenting. Vet du någonting nu då?
Nu tror jag vet. Jag frågade faktiskt en 40-åring. Det här är faktiskt sant. Förra veckan. Vi pratade precis om det här. En 40-åring, en av pastorerna här. Och han beskrev det precis så här också. Och så sa han, sen när jag blev 40 och tittade tillbaka, då insåg jag att jag har nog inte förändrat. Det blev nog inte bättre än så här. Alltså han menar att det är när man blir 30 där någonstans man pikar. Och sen handlar det om att hålla fast vid det och utveckla det.
Så från 30 så gäller det, alltså när jag kommer upp till 30, då kommer det vara en peak. Och jag ska försöka behålla den här peaken fram tills, när jag är...
Tills du dör.
Ja, tills jag dör.
Ja, det är ju så. Alltså på riktigt nu, om jag går in och blir lite andlig med dig så tänker jag ibland på att det finns någonting magiskt där, eller magiskt är fel ord, men det finns säkert någonting andligt här med 30. Och det säger jag inte för att försvara mig själv, utan det sa jag när jag var 20 också, för att du ser på Jesus klev ut i tjänst när jag var 30. leviterna, de som var präster i det gamla testamentet, de blev insatta i tjänst när de var 30. Johannes Döparen började när man var 30. Sen kan man ta moderna människor. Du tittar på Ulf Ekman i Uppsala. Det som blev hans livsverk, vad jag tror nu då, han lever fortfarande, men det är ju Livets Ord i Uppsala. Det grundade han efter att han är fyllt 30. Oral Roberts i USA klev ut i tjänst när han var 30. Reinhard Bonnke briserade sin tjänst, exploderade efter att han är fyllt 30. Så det, jag vet inte om det är mognad att göra kanske.
Eller men vet man om att man är där på piken då? När man är 30? Alltså 30 Nej. Är man ju under 12 månader. Vet man nu är det här?
Jag är inte säker. Men, nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Men däremot så tror jag man är lite lugnare. Alltså, jag känner mig själv. Jag är inte lika stressad i livet. Nej. Jag är inte lika intresserad av mig själv längre, om man säger så.
Mm.
Innan så var jag själv väldigt central i alla mina drömmar och planer. och det är ju inget fel med det, utan för jag lever ju mitt liv. Men det känns så.
Det hade varit oväntat om någon annan var central. Alltså någon sån här random person som inte själv vet om det. Ja, men Olof som bor... en annan del av samma stad som ja. Du egentligen aldrig har träffat, utan du har bara valt ut Olof.
Han är central.
För verkliga hans liv på något sätt.
Ja. Nej, men jag tror att man blir lugnare. Alltså att du alltså jag säger inte att det är något magiskt med 30, men
tycker ju äldre man blir. Tycker du att jag är lite olugn?
Ja, du är lite småstressad hela tiden, Jonathan.
Ett generellt stress.
De här 28-åringarna, det är nog den värsta perioden, tror jag.
Ja, jag har inte ens fyllt 28, jag fyller ju sent.
Nej, du får se. Vänta du när du kliver över den här gränsen. Ja. Då blir du odräglig på en gång.
Ja.
Nej, men skämt åsido så, nej, jag vet inte. Jag kanske bara sitter här och försvarar min ålder nu. Jag har aldrig haft någon åldersnoja. Har du haft det, Jonathan?
Nej, alltså, när jag fyllde 25 så tänkte jag... Då tyckte jag tyckte inte det var jobbigt, men det var på något sätt så här, jag tänkte på det på ett annat sätt, att ja, nu blev jag 25.
På vilket sätt då? På vilket sätt påverkar det?
Nej, det var väl det här känslan av att nu går man ju från den här yngre åldern eller delen av livet in i någon form av vuxenliv. Men jag vet inte om det hade med åldern att göra, utan jag hade ju blivit pappa och lite sånt också, så att det var ju många bitar som fick mig att tänka, alltså jag blev ju inte orolig eller stressad, det var mer att jag tänkte mer än vad jag gjort tidigare.
Ja.
Men jag kan ju bara tycka att det blir skönare och skönare ju äldre man blir. Det är ju som du säger, man har ju inte jättebra koll i varken i tonåren eller i början av 20-åren.
Och det får man ju passa sig lite för att säga, för att vi dissar ju inte alla tonåringar eller alla 20-åringar, om man
nej,
säger så.
Nej, nej,
utan
nej.
Det är bara att...
Men det var, jag tänker snarare att det var på ett positivt sätt. Att man, det var många saker som man slapp att ha koll på. nej, men helt seriöst, det var ju så mycket som... För att, ens väg kretsar ju väldigt mycket kring sig själv och de närmsta som man hade. Man kanske inte hade hela det här perspektivet, utan det har dykt upp allt eftersom. Ju mer livserfarenhet man har fått och saker man har varit med om. Och, så att det är absolut ingen diss, utan det är ju bara konstaterande.
Men det kanske är så då som vi är inne lite på, att beroende på hur man hanterar sin tonår, eller kanske ännu mer sin 20-årsperiod i livet, den här mellan 20 och 29 då, det kanske avgör väldigt mycket vem man är. Jag kommer på en annan teori nu då, som också är lite skämtsam, men hur mycket jag än tittar omkring mig så stämmer den.
Ja.
Och det är den här, att den frisyren som en man har när han fyller 30, den kommer han ha för resten av sitt liv. Tänk lite på det. Och jag har inte hittat något exempel där det inte riktigt stämmer. Min pappa, min farfar, min morfar, alla mina farbröder och morbröder, alla, om man tittar på kort när de är 30 och idag, kan man titta på kort när de är så här 25, då ser de väldigt annorlunda ut. Ja. Men det händer något där när de blir 30, då är det som att, varför bryr sig mer det här? Jag trivs i det här. Och jag känner ju, när jag säger det så känner jag lite så själv. Ja, varför skulle jag byta frisyr helt plötsligt? Det
men,
känns lite
men jag satt och väntade på något jättedjup teori. Och så kom det här. Men det är intressant att du säger det. För jag läste, om det var igår, någon form av nyhet. Där det visade sig att det var en lärare då som någon gång, alltså för 30 eller 40 år sedan, på skolfotot hade en tröja. Så han hade nog samma tröja året därpå. Och då blev han sådär, oj, det här var ju pinsamt att jag hade samma tröja på mig och samma skjorta. Det här blev jättepinsamt. Och då triggade hans fru honom att året, alltså tredje året de skulle ta skolfotet, att ha samma tröja på sig.
Okay.
Och sen har han fortsatt så här år ut och år in. Alltså, och jag tror att det var 30 år han hade jobbat på den här skolan. Så varje skolfoto har han haft samma skjorta och sen den här bruna tröjan över.
Det är faktiskt underbart. Ja. Jag älskar det.
Och, det som, och framförallt att det var så genomtänkt skämt. Och sen har han bara kört på. Och nu skulle han gå i pension här. Så, att, så han, det var ett sista kort. Så man fick se alla de här bilderna mellan åren. Han förändras jättemycket, men kläderna är de samma då.
Men vad borde han göra nu då? Nu går han i pension.
Ja.
Då finns det ju tre vägar att gå här, säger jag. Ska han rama in skjortan och tröjan och typ hänga upp den i skolan som ett liksom skolminne? Ska han hänga undan den i garderoben och liksom tänka att det här var kul, det här var en rolig period, och sen liksom aldrig mer, helt plötsligt så finns den hos Erikshjälpen eller på Myrorna? Eller ska han göra en ritual och tänka att nu är den här delen av mitt liv över, nu bränner jag den här tröjan för att minnet ska vara på något sätt så starkt som möjligt, att det ska bli ett symbolvärde i det, att nu är det klart?
Ja, bränna kanske hade jag nog inte gjort, utan jag hade nog ramat in det. Antingen haft det på väggen hemma eller på skolan, helt enkelt. Jag skulle fråga skolan om de ville behålla det.
Jag kan ta ett löjlig parallell här, för jag vet precis vad jag har gjort. Mm. Jag har nu bränt den.
Ja.
Jag hade ju försökt sluta på topp på något sätt. Mm. Jag vet inte, men Stefanie, min fru, brukar säga att jag är väldigt lite nostalgisk när det kommer till saker. Alltså att spara grejer och typ, oj, nu måste vi ta ett kort på det här så att vi minns. Jag är lite mer så här, men jag tittar på det hellre i 10 sekunder och försöker spara ett minne än att förlora momentet genom att ta upp en kamera och ta en bild. När jag gick gymnasiet så hade jag en... Jag fick en penna. Alltså det här är skitdåligt, vi kanske ska klippa bort det här sen. Men jag fick en penna typ när jag började gymnasiet som var superbra. Det var en lite finare penna. Jag tror pappa eller mamma köpte den till mig. Och det var, alltså, jag vet inte hur jag skulle beskriva det. Det var både bläck och utbytbar bläckpatron. Och det var blyertsbildstift. Och det var
bara så bra. Sån penna har jag aldrig haft.
Nej, men den var, alltså, det var inte en sån här du köper på Galne Gunnar för 15 kronor. Utan det var en fin penna som höll. Och jag tog väl hand om den. Hade den på alla lektioner. Skrev mina prov med den. Den höll i 3 år. Och jag var verkligen fäst vid den här pennan. Jag älskar den här pennan. Så sista veckan i gymnasiet på 3:an så var det så här. Då blev jag lite emotionell. Alltså jag tänkte att okej, nu är det här delen i livet över. Tänk att jag har lyckats spara den här pennan i 3 år. Och liksom gått igenom hela min utbildning med den. Så då gick jag ner till Vättern med mina 2 bästa kompisar. Sista veckan. Och så tog jag upp den här pennan. De tyckte jag var löjlig redan då. Och jag är lite löjlig när jag tänker på det. Men istället för att tänka att den här pennan ska jag spara nu. För jag tänkte att den kommer ju, jag kommer ju tappa bort den någon gång i framtiden. Eller så kommer den ligga i en låda lite trasig någon gång. Och så kommer jag känna mig lite dåligt samvete. Jag vill inte slänga den. Så istället gick jag ner till Vättern och tog upp den. Tittade på den. Och kastade i den i vattnet där. Då tänkte jag att nu ligger den för evigt på havsbotten eller sjöbotten. Och det var ett avslut i livet istället. Och nu är det ju ett väldigt fint minne som till och med platsar på en podcast. Så jag skulle nog bränt den här tröjan om jag var den där läraren.
Ja, du är ju så annorlunda.
Nej, det tror jag inte. Det är inte det jag försöker säga.
Nej, jag tänkte bara på det här med pennan och sånt. Jag var ju alltså motsatsen till vad du var när det gäller pennor. Jag tror inte jag hade en enda penna, alltså samma penna mellan lektionerna på en samma dag. och jag förbrukar pennor i mängder och inte mina egna pennor, utan jag lyckas ju alltid låna till mig pennor, andras pennor. Jag hade aldrig egna pennor med mig. Och sen har jag ju den här fruktansvärda ovana att bita på alla pennor.
Ah.
Jag tuggar sönder, så då vill jag aldrig tillbaka pennan efteråt.
Så skulle vi ha gått i samma klass, Jonathan, då hade du fått låna 2 pennor av mig.
Ja.
Inget mer. Första pennan, ja visst, inga problem. Andra pennan skulle jag nog tänkt, ja, det där var något misstag. Han kommer aldrig göra om det där. Och sen aldrig mer en penna efter det.
Nej.
Vad kul att vi är motpoler.
Ja,
men... Du lånade ju faktiskt en bok av mig en gång.
Ja.
Och det har du ju aldrig fått göra efter det.
Nej, så var det ju. Men det var ju, till mitt försvar, så var det ju inte mitt fel att den gick sönder, boken.
Det kan man ju resonera filosofiskt om. Men ja, visst, försvarar du.
Ja, nej, men jag lånat en bok och hade den bredvid min lilla säng där jag läste den på kvällarna. Och sen var det någon som hade sitt barn och hälsade på. Hade sitt barn med sig. Och sen tog ju det här lilla barnet boken, la den i sängen och sen hoppade i min säng. Vilket förstörde framsidan på din bok. Jag tyckte det, ja. Ja, och sen visste jag att du är lite överkänslig när det gäller prylar och så. Så det var ju jättejobbigt att lämna tillbaka sen. Men som tur var så hade du en dubblett, eller hur var det?
Ja, jag och Stefanie hade nog en. Jag tror jag köpte, en av mina favoritböcker, så jag tror jag köpte den till Stefanie.
Ja.
Innan vi gifte oss, och så hade hon kvar sin.
Det är ju bra. Men det är ju ändå något typ av R som finns kvar hos dig. Eller någon form av tagg gentemot mig.
Ja, men det är inget öppet så längre. Men det är kanske ett R, som du säger. Med ett minne.
Mm.
Ett öppet så gör ju ont att prata om. Men det här är ju inte så ont att prata om.
Nej.
Nej. Men jag har varit väldigt... Du har ju varit väldigt, väldigt noggrann. Om du har lånat saker av mig efter det.
Efter det har jag varit väldigt noggrann.
Jag har ju fått tillbaka dem finare än när jag lånade ut dem.
Jag var tvungen att putsa på saker. Och det finns ju vissa saker som jag inte kommer låna någon gång av dig. För att jag vet att det är dig kärt.
Mina barn.
Dina barn skulle jag aldrig låna. Låna med mig. Komma tillbaka.
Men vad tänker du på då? Vad har du verkligen tänkt då? Är det något du aldrig skulle låna av mig?
Jag skulle nog inte låna fler böcker av dig. Eller några speciella CD-skivor. Nu är det skönt, nu använder man inte CD-skivor längre på samma sätt. Men nej, jag har nog inte tänkt så. Det har jag nog inte.
Jag har faktiskt blivit lite friare också sedan den incidenten, måste jag säga.
Men var den incidenten banbrytande då? Att den fick dig att tänka till? Eller var det bara ytterligare en som incident där du märker
det? Det var nog en av många där under någon period där jag fick dö till allt det här.
Du märkte att resten av omvärlden inte fungeras som du riktigt?
Jo, men jag har hittat vissa som gör det. Och det är ju helt underbart att låna ut en bok till en sån person.
Mm. Men du är ju noga, du gör ju inga såna här hundöron.
Aldrig i livet.
Nej.
Det är därför man har bokmärken.
Ja, jag har ingen bokmärken. Jag slutade samla på dem när jag var liten. Så att jag
har ingen. Ja, nej, det är klart. Jag har fortfarande små kiruber på moln.
Ja. Men jag tänkte på det här med, när vi ändå pratar om kläder och noggrannhet och sånt. Är du fåfäng, Daniel? Som är utseende. Nu har du visserligen gått över 30-strecket här. Där man slutar bry sig. Eller man har kvar samma frisyr i alla fall. Men,
jag är...
Slutar du på lite... topp när det gäller frisyr?
Ja, det hoppas jag.
Ja.
Alltså, om man bara tar den. Jag kommer bli en sån där pappa när mina barn är tonåringar som... barnen är lite så frustrerade på. Precis som min pappa var. Min pappa ville ju aldrig klippa sig kort i nacken. Fastän alla hade kort i nacken. Och det var det finaste man kunde ha.
Mm.
Och han var så här: nej, varför? Varför skulle jag det? Alltså,
hade han hockeyfrilla då eller?
Nej, men ändå liksom vanlig längd överallt. Liksom. Inte snaggat i nacken.
Nej.
Som alla hade då på 90-talet. Och fortfarande har säkert många. Jag har ju det till exempel. Men jag är ju rädd att jag blir den pappan som kommer fnissa och skratta lite åt mina barn när de ska försöka lära mig vad som är modernt. Och jag kommer tänka, jag kommer säkert tänka då att de vet ingenting. Det här är ju det finaste man kan ha. Nej, men för att svara på din fråga så är jag absolut fåfäng. I vissa avseenden och i vissa avseenden inte alls, tror jag. Men när det kommer till kläder så har jag inte på mig vad som helst. Det har jag verkligen inte.
Vad skulle du aldrig ta på dig?
Oj, jag skulle aldrig komma med mjukisbrallor till mitt jobb.
Nej, det tycker jag väl visserligen är en regel som alla borde följa.
Ja, eller så är vi bara gamla, Jonathan.
Okay.
Jag hade nog inte heller kommit i... alltså, jeans är väldigt viktigt för mig. Och det är väl en historia man kan dra en annan gång. Men vilka jeans jag har på mig är väldigt viktigt. Och då är det inte lika viktigt vad det är för märke. Men de ska sitta väldigt bra och det ska vara kvalitet. Mm. Och det är väl lite grundläggande vad jag tänker på. Att hellre köpa en sak kvalitet än tre saker slit och släng.
Mm. Ja, men det är lite speciellt där med fåfänga och mode och sånt. Jag läste ytterligare en artikel, men det här var för några veckor sedan. Jag tyckte det var så intressant. Alltså för tjejer så var det ju ett tag sedan väldigt populärt att man skulle noppra ögonbrynen väldigt, väldigt mycket. Så att det bara var ett litet streck, eller man till och med rakade bort ögonbrynen.
Ja.
Och så sen man målade dit med en liten penna, så det var en fin linje då.
Eller tatuera dit.
Eller tatuera, ja, men precis. Men trenden har ju vänt nu. Det ska inte vara det där fina, minimala ögonbrynet längre, utan nu är det mode att man ska ha lite buskigare ögonbryn om man är tjej.
Okay.
Det ska, ja, det är helt okej, okay, och man strävar lite efter det. Så att nu har det blivit trend då att de som har rakat bort och inte fått tillbaka sina ögonbryn, att man opererar in nya hårstrån, alltså hårsäckar. Och med någon form av teknik då. Men problemet är ju att det här är ju lustigt, att man kommer ju aldrig, då måste man ju alltid fortsätta ansa dem, för att de här ögonbrynen som man har rakat bort eller tagit bort och sen har ersatt med nya, de har förlorat den här naturliga när de slutar växa naturligt, utan de kommer alltid växa vidare. Man kan få jättebuskiga ögonbryn, och så man måste alltid hålla på och klippa till det där. Det är jobbigt när pendeln vänder, känner jag.
Ja, och man har gjort ett stort misstag.
Ja.
Men där någonstans känner jag väl att jag hoppar av tåget, eller vad säger du? Jag känner att jag skulle aldrig operera in någonting. Alltså, jag vet inte. Förstår du vad jag menar? Jag skulle aldrig göra en sån...
Sina muskler, extra muskler, eller?
Ja, det känns som den där kirurgiska förändringen. Jag ska aldrig säga aldrig, men jag har ju inte ens slagit min tanke någonstans att det skulle hjälpa.
Nej.
Jag tror att grundläggande så handlar det väl om vad man har för självbild. Om man vet vem man är, om man är trygg med vem man är, då bryr man sig ju lite mindre om vad folk tycker om en.
Ja.
Jag vill ju att min fru ska tycka om mig och att jag är attraktiv och fin. Och jag kan ju ta på mig kläder ibland som jag kanske inte skulle välja, men om vi ska gå på en dejt så vet jag att hon tycker det här är jättefint om jag... Ja. Ta på mig hängslen till exempel.
Mm.
Själv känner jag mig som Karlsson på taket när jag har hängslen på mig. Men hon tycker att det är jättefint. Och då gör jag det för hennes skull. Ja. Men där går ju min gräns. Sen,
vid hängslena?
Ja, eller vid Stephanie.
Ja.
Jag tror sen sitter inte jag och läser magasin vad som är det hetaste och trendigaste just nu. Och för att alla ska tycka att jag är häftig och cool så gör jag det. För att jag är ganska trygg. Nej, jag är väldigt trygg i min självbild.
Ja.
Så jag menar att Jag skulle aldrig lägga... Vad kan det kosta att operera in de där ögonbrynen? 10 000?
Ja, det lär det göra. Per,
jag hade aldrig lagt sida. De pengarna. Ja, per strå.
10 000 per sida. Då är det ju viktigt då att man tänker, om man nu ska göra en sån här operation med ögonbrynen, på båda sidorna. Ja. Så att inte ena växer.
Eller så får man stå med ena sidan mot kameran varje gång. Min vackra sida. Ja. Men hur tänker du själv då?
Nej, men,
hur fåfänger du?
Nej, men det är väl självklart att man tänker på... Och det tror jag man ska göra också. Till ett visst mått att man tänker på vad man klär på sig innan man går från dörren. Och att man... Framförallt så är det ju för att man vill ge ett bra intryck. Och jag vill ju, som du säger, också gentemot min fru vill ju jag göra... Vill ju att hon ska vara stolt över mig. Eller hon, att, jag vill ju att hon ska tycka att jag är snygg. Alltså, så är det ju. Annars hade jag ju liksom slutat... Alltså, jag är lite så här... När vi började dejta, jag och Anna, då tyckte hon att jag var värsta bohemen. Och tittar jag på bilderna, hur jag såg ut, då kan jag faktiskt hålla med henne. Jag hade ju inte jättebra koll.
Mm.
När jag var... Eller koll, jag brydde mig inte dugg när jag var 19, 20 när vi började dejta. Utan hade jag aldrig sett en kam hela mitt liv. Och så tog det som var rent och satte på mig. Men sen har ju det blivit att jag vill ju vara snygg för henne. Det går ju inte liksom bara... Man behöver nog lägga lite tanke bakom. Och framförallt så tror jag att det är en väldigt nyckel om man skulle vilja träffa någon också. Att man faktiskt tänker till lite vilket intryck man vill ge.
Ja.
Sen behöver man inte gå till extrema heller. Utan man kan ju, man behöver nog... man ska ju alltid ha en balans i allting. Så att hålla på att operera ögonbrynen kanske inte hänger på. Eller...
Nej, och vad som händer... Alltså... Det är en jätteintressant tankegång, tycker jag, att prata om det med självkänslan och självbild kontra då självförtroende, vad folk har. För jag kan ju se många av de här människorna som lägger verkligen tusentals kronor på sitt utseende och trender och att de är med. Och de kan ju ha superbra självförtroende. Alltså vara jätteframåt, jättepå. Men skillnaden är ju att självförtroende baseras ju på prestationer hela tiden. Vad jag gör och hur jag ser ut. Där får jag min trygghet och min bekräftelse. Medan en självbild och självkänsla, det baseras ju på att jag är älskad och trygg. Vad jag än gör, hur jag än ser ut, och oavsett om jag lyckas med det här som jag håller på med eller inte. Alltså som pappa tänker jag ju supermycket på det, speciellt med min flicka, märker jag, dels för att hon är äldst och för att hon är tjej. För att för en tjej idag så baseras så otroligt mycket i samhället på självförtroendet och att man ska vara på ett speciellt sätt och se ut på ett speciellt sätt för att passa in, för att man inte ska vara konstig. Och mitt uppdrag som hennes pappa, märker jag mer och mer, det är ju att skapa en självbild och en självkänsla i henne där hon vet att hon är älskad och hon vet att hon duger. Ett exempel, hon kommer in till mig och kan säga mycket mer för ett halvår sedan, men fortfarande ibland kan hon komma och säga: pappa, Denzel tycker inte att den här klänningen är fin. Alltså hennes lillebror. Jaha. Han sa att den var ful.
Jaha.
Och då blir jag ju lite orolig på en gång, för att då tänker jag så: okej, hur reagerar jag som pappa nu då? Vad säger jag för att göra så bra som möjligt för att skapa något ännu? Så då svarar jag ju så här, instinktivt nästan svarar: okej, vad spelar det för roll? Säger jag så här: vad spelar det för roll vad han tycker?
Ja,
men han sa att den var ful. Då frågar jag: men vad tycker du? Vad tycker du att den är fin? Vad tycker du när du tittar på din klänning? Ja, jag tycker den är jättefin, så. Ja, men då så. Det är ju det enda viktiga här, att du faktiskt tycker att den är fin och att du trivs med den. Då spelar det ju ingen roll vad Denzel tycker.
Nej.
Om han tycker den är fin. Och då ser jag då, det är som att det går upp ett litet ljus för henne. Man ser ett litet såhär, mungiporna går upp lite, ögonen börjar glittra till, att hon kommer på någonting i livet. Det är alltså att hon ser igenom någon fasad och inser att vad skönt livet blev.
Det blir ju mycket enklare att inte behöva lyssna på omvärlden och alla andra. Utan...
Nej, det finns ju en balans som du säger där, att vill man träffa någon, då ska man ju tänka på lite hur man beter sig och hur man ser ut.
Bete sig nog är viktigaste.
Ja, absolut. Och vill man höra mer om relationer, ska man väl lyssna på vårt första eller andra avsnitt där vi spelade in och pratade mycket om det.
Ja.
Men jag tänker, det viktigaste är att man inte luktar illa.
Precis, hel och ren.
Ja, eller om ni, ja visst, om du har lite håliga jeans som det är snyggt, inga problem. Men var ren framförallt, lukta gott, använd deodorant.
Borsta tänderna.
Ja, jätteviktiga saker. Och tittat på Jonathan, han var bohemisk men han fick ändå en helt fantastisk fru.
Ja, det var därför jag tänkte på hur man beter sig. Så att förhoppningsvis såg hon någonting eller upplevde någon form av lugn och såg hur jag var.
Ja, men du var ganska älskvärd.
Ja, mer så här, och honom måste jag ta hand om.
Men vad tror du nu då? Om inte du hade haft Anna, hade du fortfarande sett ut lite sådär som när du var 19?
Ja, jag vet inte.
Hur mycket av det som är Jonathan idag, har Anna influerat dig och sagt att jag vill att du klipper det så här, eller jag skulle vilja att du har den här typen av kläder på dig?
Nej, men det är väl inte så jättemycket sånt som hon säger uttryckligen, utan det är väl snarare pikarna när hon köper någonting. Eller framförallt, hon har nog aldrig sagt att man klipper så här, utan däremot så har hon sagt att det här tycker jag du är väldigt fin i, eller...
Och så, hon är smart.
Hon är väldigt smart. Hon har den där kvinnliga... Det där sluga.
Ja, precis, det här. Väldigt, väldigt sluga. Och ni sitter och tittar på Allsång på Skansen och tittar på den här gitarristen.
Ja, men
och vad fin han var i håret.
Ja, han såg jättecool ut.
Wow!
Ja, och så kommer jag dagen efter och så...
Och så tänker du att... Titta här vad jag kom på.
Ja, jag såg
en... Nu snappade jag upp någonting som hon inte tänkte på som hon sa. Ja. Och så gör... Det var ju bara genomtänkt av henne.
Det är hennes strategi. Så är det ju. Det är jag ju mycket medveten om och jag trivs ju där.
Precis. Jag lever i ständig förnekelse att det är så, men det är ju faktiskt så.
Ja. Nej, men jag är den första som erkänner att allt som är bra och fint i mitt liv, det kommer från min fru. Hon sett till att ordnat och format på ett sätt.
Du, det är en sak jag skulle vilja berätta lite om.
Ja.
Vi hade en väldigt speciell helg här i Kalifornien i vår församling. Vi öppnade en ny barnkyrka som heter Kidspace.
Ja.
Och lång historia kort, så för 3 år sedan så var det ett gymnasium, alltså high school här, som församlingen drev. Men så fick pastorn här en vision, en idé om att bygga om det. Alltså han såg bara alla behov som fanns i stan för alla barn. Väldigt mycket behov, väldigt mycket misär och all möjlig skit. Så han sa att vi borde bygga liksom en drömplats för barn där de kan komma och vara barn. Men det jag menar, så till och med de 5 månader som jag har bott här så ser jag mycket sånt. Mycket mer än vad jag gjort i Sverige någon gång.
Uh-huh.
Barn som inte får vara barn. Alltså barn som lever med 2 föräldrar som går på droger. Och 9-åringen är den som liksom tar hand om familjen och liksom är mamma och pappa till sin mamma och pappa nästan.
Mm.
Eller en annan story jag hörde för inte alls länge sedan. En liten flicka som kom på 12 år. Och... var helt sönderskuren i sina armar och fick ju då självklart uppmärksamhet av en av våra ledare och frågade henne vad har hänt, och då sa hon jag har blivit våldtagen, oj, liksom det var bara där av min familj, och min pappa våldtar mig hela tiden.
Uh-huh.
Och nu har jag blivit gravid. Amen. Alltså en 12-årig tjej.
Fruktansvärt.
Helt sjukt är det, och det händer ju, jag säger inte att det bara händer här, men det är första gången jag kommit så nära de berättelserna. Det händer säkert lika mycket i Sverige. Så nu frågade hon, vad är abort för någonting? För de har sagt hemma att jag måste göra abort. Vad är det för något? Hon visste inte ens vad det är. Hon frågade om det gjorde ont till vår ledare. Alltså det är ju helt sjukt. Men i alla fall, då fick de vision att bygga den här platsen då. Så nu hade vi invigning 3,5 år senare. Jag har hållit på byggt. Faktiskt investerat 5 miljoner dollar i det här bygget.
Vad är det? 40 miljoner eller ännu mer kanske?
Det är väl där någonstans kanske. 35 är det nog max. Okay. Ja. Men det är mycket i alla fall.
Ja.
Och nu är det ju alltså det är helt otroligt. Och jag ska inte ens försöka beskriva det på ett rättvist sätt, för det går inte. Men det är alltså ett lekland. Vi har ju sådana Leos lekland och sådana här, du vet. Du vet ju vad det är. Du har
jag vet exakt. De är sådana här, räddar en regnig eftermiddag. Ja. Det är ju perfekt. Åker till ett
lekland. Tänk en sån Leos lekland, inomhuslekland, som är liksom bara för mycket.
Ja.
Där man banar, det är liksom, det finns obegränsat med saker att göra. Så är det här nu, fast gånger 5 kanske. Det är som att kliva in i ett nytt universum när man kliver in här. Och stora sådana lekborgar, du vet, de klättrar i och åker rutschkana ner för och klättrar upp i tornet. Och, och det är en stor klättervägg på säkert 10-15 meter hög. Det är säkert 50 stycken sådana här arkadspel med flipper och med basket. Alltså som att gå på Tivoli nästan.
Häftigt.
Det är 12, tror jag, partyrum där man kan boka och ha sina kalas, så att det ingår liksom mat och sen får barnen leka. Och ett stort café med barista och wifi och allting. Men inte nog med det, sen hela övervåningen är som ett stort gym. Helt nybyggt, så föräldrar som är medlemmar på gymmet här nu då kan droppa sina barn på leklandet.
Vilken fantastisk idé.
Jag visste det. Så bra. Det finns ingen ursäkt längre nu då. Att inte gå och träna. Jag har ingen barnvakt. Utan nu bara man åker med dem. Och så ingår det barnvakt då.
Wow.
Och inte vilken barnvakt som helst. Utan drömbarnvakten verkligen. De vill att mamma och pappa ska gå och träna.
Jag älskar det med USA. Det är så genomtänkt. Det är skitbra. Ja.
Så här, där kommer, det är vår nya barnkyrka nu då. Den kommer vara öppen dagligen 8-8 för liksom folk att boka parties och, eller om man bara vill komma in och lämna sina barn och de leker och man sitter och tar en kaffe eller vad som helst.
Ja.
Och gymmet. Men sen är det också två stora möteslokaler då, jättefina, där barnmötena kommer vara. Så på lördagkvällar och söndagar så är det stängt för allmänheten och så är det kyrka där inne då.
Häftigt. Ja.
Så tanken är ju, och det vi redan har sett nu då, nu hade vi öppningen i söndags och massa folk gick igenom och så det första gången. Barnen börjar ju tjata nu på mamma och pappa att komma till kyrkan.
Ja, men det är ju klart.
Alla barn kommer ju vilja gå till kyrkan och ta med sig sina föräldrar.
Ja.
Men det
snacka om att ändra hela det här tänket att nej, men det är svårt att få med barnen till kyrkan. Nu är det är ju tvärtom. Man bara vänder på det. Man skapar det så attraktivt som möjligt för barn och ungdomar att vara i kyrkan. Så dra med sig sina föräldrar. Det är ju skitbra.
Ja, och det är ju liksom halva grejen. Halva grejen är ju det här som berättelserna och historierna. Barnpastorn, jag satt med honom igår. Han är 40 år. Från Australien. Jättefin man. Och han satt och grät när vi pratade igår på riktigt. Han kunde knappt prata för att han träffade en liten 8-årig tjej i söndag som kom fram på mötet och grät för att mamma och pappa precis hade skilt sig och pappa hade flyttat ifrån. Hon har aldrig träffat, hon vet inte vad pappa är liksom. Hon bara grät och saknade sin pappa. Och det är ju inte ens ovanligt längre, en sån sak. Alltså skilsmässa och sånt där, det är jättevanligt. Men bara det skapar ett trauma i hennes liv.
Ja.
Alltså det finns sådana behov hos barn.
Barn som far illa. Och det, som pappa själv så mår ju, man kan ju bara föreställa sig så hur fruktansvärt det skulle vara. Och sen när man har, alltså, jag älskar ju mina barn och man vill ju inget ont ska hända dem. Och sen att höra att barn lever så där, det är Ah, det är tungt alltså. Jag bara tänkte på det. Nu i sommar så är jag ju lite pappaledig och varit med min grabb här, eller mina två grabbar. Och då, idag så byggde vi en liten båt. Vi snickrade och hamrade och byggde en egen båt. Och bara se dem att bara lära sig saker om livet, hur man gör. Och bara få vara med pappa när han håller på och greja. Det är så värdefullt, det är så viktigt. Och man vill ju bygga självförtroende i sina barn. Man vill att de ska må bra. Man vill att man ska investera i deras liv så att de lyckas liksom, i framtiden. Var med honom på Jackson som är 4 år. Jag var på hans en sån här för barnföreställning och sen en liten konsert och han fick sitta själv och vara framme liksom vid scenen och så att jag bara tittade på honom och studerade och bara se honom ta in livet på ett sånt sätt och liksom, han fick uppleva nya saker på ett nytt sätt utan mamma och pappa och sen lite då så tittade han bak och bara ville ha lite bekräftelse att jag fortfarande fanns kvar där. Och så vi hade såna här goa ögonkast mellan varandra. Och den bara, han blev trygg och glad och han gjorde lite tecken till mig. Och sen fortsatte han med sin grej. Och där och då njuter jag. Jag tycker det är helt fantastiskt att se.
Ja.
Han mår bra, han tar in saker, han får uppleva livet. Men sen när man får höra såna här stories om barn som får illa, alltså det kan kännas så orättvist, det kan kännas så hemskt. Det är därför det är så viktigt att vi som kyrka och som församlingar runt om i världen faktiskt ser de minsta, de som man kanske i vanliga fall inte prioriterar högst, men vad er församling verkar göra väldigt mycket. Det är ju jättekul att höra.
Ja, och bara den tanken att barn får komma till en plats och faktiskt vara barn i 2 timmar.
Ja.
Att de behöver inte ha massa ansvar och oro och magsår, vilket statistiken visar att det är massa som har det. Barn som har det för att de är stressade.
Ja.
Men det är ju som föräldrar så jag älskar ju den beskrivningen du gör där med barnförsäljningen för att allt blir ju magiskt igen. Man upplever ju världen utifrån sina barns ögon.
Ja,
en gång till när man blir mamma och pappa. Och bara den där barnförsäljningen, du hade ju aldrig suttit och tittat på den och tyckte att den var speciellt bra.
Nej.
Men helt plötsligt så blev den magisk för att du sitter med Jackson och ser hela föreställningen med hans ögon. Och ser reaktionerna i hans ansikte när han får vara med och liksom upptäcka den här. Det är ju helt otroligt att få göra det igen.
Mm.
Och den här bekräftelsen du säger som de hela tiden söker från mamma och pappa. Jag kom hem igår från jobbet, grillade några köttbitar till middag, det första jag gör. Och mina två pojkar vill ju vara med mig ute och grilla, liksom, ska stå där bredvid. Och sen hoppar de upp på studsmattan.
Mm.
Och hela tiden ropar de ju, pappa, titta, pappa, titta.
Så titta på det här.
Det är
titta
det enda de vill att man ska sitta och titta på det de gör. Och de mår så fruktansvärt bra av att någon tittar på dem. Ja. Eller mamma och pappa tittar på vad det är de faktiskt gör. Och det är ju så enkelt att ge dem det, den uppmärksamheten och kärleken. Men ännu mer ont gör det ju då när man inser att det är väldigt många som inte har det. Som inte har någonting. Och det är viktigt att alla kyrkor börjar tänka, eller alla kristna börjar tänka så.
Ja.
För demografin säger ju att det är ju barn och ungdomar, det är det som är världsbefolkningen idag. Vi måste nå fram till dem igen och ge dem ett utrymme att växa och skratta och drömma.
Ja, jag tycker det är så gott att veta att vi i vår kyrka här i Stockholm att vi har som fantastiskt barnpastorspar. Andreas och Jenny Jensen, de gör ett otroligt bra jobb med barnen i församlingen. Men samtidigt har de ett stort hjärta för alla barn utanför som inte har naturlig kontakt med kyrkan. Så att de har dratt igång så här barnens kväll som är någon kväll varje månad ute i ett område som... Så det är inte kopplat till liksom våra söndagar på något sätt, utan man gör en barnföreställning för barn i ett visst område där med lekar och tävlingar och så bibelberättelser och både för barnens skull och för föräldrarna som besöker då. Och det tror jag är jätteviktigt och kanske framförallt i de större städerna där det finns mycket barn som ute i förorterna som kanske inte har de här ekonomiska förutsättningarna att ta del av jag vet inte, sportarrangemang eller andra upplevelser. Och att då tror jag är jätteviktigt att vi som kristna faktiskt ser dem och uppmärksammar dem och gör saker för dem och når ut till dem.
Ja, och inte bara sitta i sin kyrka och hoppas att det ska komma massa folk på söndagar.
Nej, utan det blir ju...
Utan att vi når dem på deras plats. Jesus, han gjorde ju det hela tiden. Han klev i Petrus båt innan Petrus var lärjunge och predikare. Han klev hem till Zacchaeus hemma hos honom. Alltså han går till folk. Han sitter inte bara och väntar på att alla ska komma till honom. Min bror har gjort det i precis samma grej i Jönköping i många år. Jättetroget. Också åker ut i förorterna, kallar det lördagskul och når framförallt invandrarungdomar. Bara ge dem någonting. Alltså det här en kul lördag, massa kul shower. Men sen då också självklart då berättar om Jesus och barn sitter där och blir frälsta. Det är ju sådana skatter i himmelen som de här människorna, min bror eller alla barnpastorer eller alla människor ute i Sverige som håller på med det här. Det är sådana skatter i himmelen som de samlar på sig för att det går inte att jämföra med någonting annat hur viktigt det är.
Så,
kul!
Ja, så sammanfattningsvis så är det ju jätteviktigt att barn får vara barn och barn kanske inte behöver... Eller barn ska inte behöva ha all den där kollen som vuxna har. Så att det är bra att inte veta allting, Daniel. Är det inte det? När man är...
Har vi gått en cirkel nu?
Har vi gått en cirkel. Det är bra att inte ha full koll. Eller man ska inte behöva ha det.
Nej. Och jag säger ju, det är inte det som vi säger heller. Men det är att man inser det. Men när jag pratade med den här 40-åriga pastorn, han höll med mig. Men sen sa han att sen när jag blev 40, då inser jag att jag var ganska bra när jag var 30. Att det slutade där någonstans. Att man tittar tillbaka hela tiden och tänker, när man är 22, titta vad jag gjorde när jag var tonåring. Ha! Och sen när man är 20, liksom 30 så tittar man tillbaka, titta vad jag gjorde när jag var 20 år. Åh, gulligt. Men det slutar nog här någonstans. Nu har man nog, man har sin frisyr, man har sin stil, man har sina värderingar och det målet, det här stora drömprojektet som man jobbar med för resten av sitt liv kanske, som där man får bygga något arv och på något sätt ett minne. Legacy heter det på engelska. Jag vet inte om det finns något bra, alltså något som består, något som definierar mig och mitt liv. Så man inte bara är ett nummer i statistiken sen, utan man fick lämna något kvar. Och det absolut viktigaste är ju i sina barn, eller? Alltså att, vet jag att mina barn växer upp och blir trygga individer som är med självbild och självkänsla och ett självförtroende som är sunt, då har jag ju lyckats i livet.
Absolut.
Det är det enda jag längtar efter. Du, det här var kul samtal. Kul med specialavsnitt.
Ja, väldigt roligt med specialavsnitt och som är kombinerat med ett helt vanligt avsnitt.
Ja, det är ju lite nytänkande i poddvärlden.
Ja, det är
ett vanligt specialavsnitt.
Ett vanligt specialavsnitt. Men det är jättebra. Vi håller ju på att arbeta med det här med att presentera vinnaren av vår stora Instagram- och Twitter-tävling här. Vi har ju en vinnare.
Vi har en vinnare. Vi ska kontakta den här personen bara.
Ja, personen i frågan är utomlands men snart är tillbaka i Sverige, så då kan vi få tag på vem som ska göra den här dejten, Skype-dejten med den amerikanska praktikanten. Det blir intressant.
Det skulle bli jätteintressant att följa.
Ja, därför blir det ytterligare ett specialavsnitt nästa vecka helt enkelt.
Ja, precis. Vi fortsätter trenden. Tack för att ni lyssnar, det betyder väldigt mycket för oss. Ge oss feedback, fortsätt att ge feedback.
Maila eller instagramma, twittra, lägg någonting på Facebook, hashtag.
Ring.
Ja, ring eller faxa.
Eller faxa oss. Ha en fantastisk bra helg. Njut av livet.
Vi hörs, hej då.
Hej då.
skoppish.